Vi ber.
Gud, tack för att vi får samla in pengar till ditt verk. Vi tror att det är det som sker i den här församlingen. Där din kärlek och barmhärtighet sprider sig bland människor. Där tror vi att ditt verk går fram. Och tack för allt som sker här. Och be att pengarna ska få komma till välsignelse och nytta. Tala till oss den här förmiddagen. Låt vår relation med dig blir mer levande, dynamisk, verklig för oss. Var och en av oss. Amen. Just nu befinner vi oss precis i början av Jesu tre aktiva år. Man kan kanske säga att han är kringresande de här tre åren. Jesus har blivit en celebritet. Han har blivit i en liten fiskarby som heter Kapernaum. Och det är inte så svårt att bli en celebritet i en liten fiskarby. Inte om man har hundratals ögonvittnesberättelser om helanden av allt ifrån febersjuka till leprasjuka. Och Jesus var i den här lilla byn för några dagar sedan och alla blev då helt överväldigade av allt som hände då han gick fram. Men framförallt var man överväldigad över hans undervisning. Alla greps av bävan, för Jesus talade liksom på ett annorlunda vis, på ett sätt som fick människor att lyssna, öppna sina hjärtan. Och nu så är Jesus tillbaka i Kapernaum igen. Och han bor hemma hos lärjungarna Simon och Andreas med familjer. Och det samlas så mycket folk utanför dörren till det här huset att inte ens de provisoriska platserna som man skapade utanför ytterdörren räcker till längre. Jesu familj, de börjar bli oroliga nu för vad som har hänt med deras son och bror. De har faktiskt letat upp Jesus. Och de står nu utanför det där huset där Jesus bor och undervisar. Men eftersom inte heller de kan se eller höra Jesus för alla människor, så sänder de nu bud efter honom. Och deras uppdrag är att ta hem honom till Nasaret igen för att kanske ta hand om honom. De tror att han har blivit sinnessjuk. Och vi läser ifrån Markus 3:31 just detta, att nu kom Jesu mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom, och det satt mycket folk omkring honom. Och de sa: din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem: vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Mina föräldrar och mina syskon, de bor i Nässjö i Småland. Min svärmor, hon bor i Karlskrona, och det gör också en av mina svägerskor. Min svärfar och hans hustru bor i Malmö. Och den andra av min hustrus tre systrar bor i Lund. Och sen tredje här i Göteborg. Inte bara för att ni ska lära känna mig lite bättre, utan för att så här ser det ut för de flesta familjer idag. Alltså, i vissa familjer så ser man varann vid jul. Man ser varann någon gång vid semestern. Och i vår del av världen tar vi det liksom för självklart att vi behöver bo där våra jobb finns. Eller där vi studerar. Eller där ens blivande make eller maka redan bor. Jag vet inte om du reagerade över de här orden som Jesus sa. För mig ter de sig lite underliga. Jesus Jesus säger att han har betydligt fler mödrar och bröder och systrar än de i hans biologiska familj. Och jag tänker så här, att även om orden kan te sig märkliga, så kanske det också är din och min erfarenhet. Vi har ofta en vänskapskrets som känner oss bättre än vår familj. Och som vi träffar oftare än föräldrar och syskon. Det är liksom en accepterad tanke i vår värld att vår familj i praktiken är större än vår biologiska familj. Många av oss lever vardagen på det sättet. På Jesu tid var ett uttalande som detta, det var en skandal. Det var alltså så oerhört revolutionerande, och det skulle det vara i många kulturer också idag. Familjebanden var starka på Jesu tid. Barnen levde nära sina föräldrar, man levde ofta i samma hus. Det var vanligt att familjen hade ett företag tillsammans, att man ägde allt gemensamt. Och för judarna var också detta ett gudagivet sätt att leva. Familjelojaliteten, det var liksom en återspegling av lojaliteten som Israels folk hade till sin Gud. Bryter man den lojaliteten som jude, så bryter man också ner en viktig del av judendomens ideal, att vara lojal mot Abrahams och Jakobs och Isaks Gud. Så om Jesu familj ansåg att Jesus var galen innan det här uttalandet, så fick den bilden bekräftad efter uttalandet. Jesus har ett annat uppdrag än någon vid den här tiden kan förstå. Det som är på väg att hända är något som är otänkbart. Nämligen att Gud håller på att starta en ny familj. Ett nytt heligt folk. Och han gör det utan hänsyn ens till familjeband. Alltså detta uttalande från Jesus var en skandal, och det var djupt chockerande för dem som hörde det. Man ska inte tolka det så att Jesus ville kapa banden till sin familj. Men han utökar sin familj. Bara en sån sak. Jag skulle vilja att du bara för en sekund eller en minut tänker dig att du sitter där i den kompakta folkskaran nära Jesus. Försök tänka dig det, att du sitter där alldeles nära Jesus. Tänk att Jesus ser på dig, på alla de som sitter där tillsammans med dig. Alla de som tillsammans med dig längtar efter hjälp, efter vägledning i livet. Du sitter med alla de som lyssnar intresserat på den som kan vara Messias, alltså räddaren. Och du och de andra förstår inte att Jesus ska dö och uppstå som en räddning för hela världen. Men vilken oerhörd tacksamhet och glädje ni alla måste känna som just nu blir sedda av Jesus själv. Vi läste här i bibelordet att Jesus såg på dem som satt runt omkring honom. Tänk att han ser på dig just nu och säger de revolutionerande orden: du är en del av min familj. Jag ser mig själv i dig. Fritt översatt: jag ser alla dina möjligheter. Jag tror på dig. Och tillsammans ska du och jag i en nära relation förändra den här världen. Jesus gav skaran där och då, och Jesus ger oss här och nu en utmaning att ta del av en ny familj vars enda egentliga familjeband är att hålla sig nära Jesus, att lyssna till honom. Ja, helt enkelt att följa honom. Och det kan knappast finnas, tror jag, starkare familjeband än att samlas kring denna person, kring Jesus, för att följa honom. Så en inbjudan till en ny familj med Jesus i centrum, det är något obeskrivligt radikalt. På den tiden utmanade det människors syn på vem som är vår nästa. Det gör det också i vår tid. För inbjudan till en ny familj där Jesus är i centrum, som han talar om här, är något obeskrivligt generöst. Alltså, om du tar de här orden på allvar, så ger det dig glädjen att kunna säga att jag har en stor familj som inte begränsas av social klass, politisk tillhörighet eller ens blodsband. Och jag kommer använda just ordet familj här ett tag för att beskriva kyrkan. Och för vissa av oss låter det kanske lite som en sekt, jag vet inte. Finns det inte till och med en sekt som heter Guds familj, är det inte så? Jag tror att det finns en sådan. Men det ska inte hindra oss att se på denna generösa inbjudan som Jesus kommer med, och som är allt annat än sekteristisk. Tvärtom ger Jesu inbjudan till en ny familj, som vi ska se här, en frisk fläkt av frihet, öppenhet. Jag tyckte man kunde uppleva det alldeles nyss då vi såg en massa människor här framme från olika sammanhang. Någon som kommit till tro alldeles nyss, några som var uppvuxna i kyrkan hela sina liv. Och varje gång som vi välkomnar nya medlemmar så tänker jag, varför går man med i en kristen församling? Varför gör man det? Och ett bra svar är ju vad vi var inne på innan, att man inte bara vill ta del av allt det goda som ges här. Man vill själv vara med och bidra med den man är, med det man har till gemenskapen. Men för att dra det hela till sin spets, alltså vad är det bra för, det här med församling, kyrka? Existensberättigandet för en kyrka måste vara just det här att Jesus kallar alla människor att tillsammans följa honom som en ny familj. Förra veckan så fick vi en predikan som gick rätt in i hjärtat på mig från Fredrika Andersson, och hon citerade Magnus Malm som i sin senaste bok sa orden att följa Jesus är som att ställa sig i solen. Hela mitt liv och allt skapat blir genomlyst av ett ljus som ger liv och mening, sammanhang och riktning till hela livet. Det handlar alltså om någonting större än vilket arbete ska jag ha, eller i kyrkan, vad ska jag vara med och jobba på. Det är något som är så mycket större och livsförvandlande. Det är som om Jesus vet att vi människor, vi behöver ha en tillräckligt stor dröm att leva för att livet ska fungera, för att livet ska vara värt att leva. Och vad är det för stor dröm? Och jag tror att den stora drömmen är att få leva tillsammans och följa Jesus i en församling. I en kyrka, som ju är dagens tema, att leva tillsammans. Det tror jag är den stora drömmen som vi människor behöver finnas med i. Du ska nu få ett citat ifrån en bok som du gärna får köpa i foajén efteråt, som vi omedvetet har följt här under några söndagar, som heter Ett hjärta större än världen. Och det är en författare som jag nämnde nyss, som heter Magnus Malm. Han säger så här, citatet kommer upp här på väggen: att följa Jesus är inte att gå sin egen väg, typ den västerländska individualismen där du bygger ditt eget universum genom vad du köper, hur du bor, hur du röstar politiskt. Att följa Jesus är inte att gå sin egen väg. Men att följa Jesus är inte heller att ansluta sig till ett system, som ett färdigt religiöst eller politiskt system. Att följa Jesus är att gå in i en relation med en person som är Gud, som är Jesus. Så går man in i den relationen, så försvinner inte den jag är eller det jag önskar. Gud har skapat oss alla till sin avbild och längtar efter att vi, som de vi innerst inne är, mer och mer ska återspegla honom. Så relationen med Jesus börjar med mina frågor och problem och önskningar. Och i takt med att mitt förtroende för denne Jesus ökar och jag lär känna honom bättre och bättre, så kan det handla mer och mer om vad Jesus har tänkt gå med mig. Och vad han önskar. Slut på citatet. Det här är en stor dröm och vi gör den tillsammans. Och detta är djupast sett svaret på varför man går med i en kristen församling alltså. Att Jesus har gett oss någon form av stor vision och dröm. Ingenting av det han säger i det här bibelsammanhanget idag riktar sig till enbart en isolerad individ. Det är som om Jesus säger alltså, du är en del av min familj. Jag ser mig själv i dig. Jag ser alla dina möjligheter. Och tillsammans med resten av den här familjen ska du och jag i en nära relation göra den här världen till en vackrare plats. Vi växer och vi gror i en gemenskap. Det är en gudagiven tanke. Men för mig och kanske också för dig så har den här drömmen många gånger blivit väldigt svag och bräcklig. Vi kanske bär med oss sår från människor i kyrkan som har gjort oss besvikna. Och som har fått oss att tappa hoppet på vad en församling kan få betyda. Och man kan ju undra ibland, varför är det så svårt att hålla ihop större grupper än en? Vad är det som gör det så svårt? Idag ger många upp relationsarbete. Skilsmässostatistiken är hög. Och relationsarbete är krävande och därför ger många upp. Det kan gälla både äktenskap, vänskap och det kan också gälla församlingsliv. I vår lilla trädgård har jag under hösten vid flera tillfällen sett rådjur. Är det någon annan som har sett rådjur i Sävedalen? Ja, det är det. Jag ljuger inte. Tre rådjur. Och de har lyckats äta upp en stor del av våra nyplanterade äppel- och körsbärsträd. Som jag är lite... Ni hör min bitterhet. Jag är inte en aggressiv person på det viset att jag jagar iväg dem och stampar och skriker. Men ändå på något sätt så upptäcker de mig. Att jag står där och tittar på dem då de äter upp våra dyrköpta träd från plantagen. Och helt plötsligt så tvärvänder de. Och man ser en stor vit fläck på rådjurets bakdel. Har ni tänkt på det? Man kan undra varför Gud skapar en vit fläck på rådjuret. Jag skulle ju faktiskt kunna springa efter och jaga upp dem och ställa dem till svars för deras brott emot mig. Man kan säga att de blir sårbara då den här fläcken syns på olika sätt. Det hade varit effektivare att liksom ha samma päls överallt och effektivt kunna smälta in i omgivningarna. Men de små rådjurskidden tycker ju inte att det är en bra idé med samma päls överallt. Hur ska de annars kunna hålla koll på mamma och pappa när det är bråttom iväg? Hur ska de utan den här vita fläcken kunna hålla samman när det liksom är skarpt läge? Och jag låter nu den vita fläcken på rådjuret symbolisera ditt och mitt beroende av varandra. Man kan undra, varför är jag så lätt sårad? Varför tar jag så lätt åt mig? Varför är det så lätt för mig att känna mig förfördelad? Varför har jag så lätt att såra andra människor? Jo, vi människor, vi har liksom en vit fläck inom oss. Och det är vårt beroende av varandra, av relationer som är inbyggt av Gud, men som gör oss sårbara. Men det är livsnödvändigt med vårt beroende av varandra för att vi inte sakta men säkert ska brytas ner i vår ensamhet. För att vi ska kunna gå tillsammans, stötta varandra. Och därför är det ju en risk att leva tillsammans och att vara med också i en lokal församling. Det är en risk. Och det är att ta samma risk egentligen som Jesus gjorde fast i liten skala. Jesus som liksom lämnade sin tillvaro, en osårbar tillvaro i himmelen. För att bli människa mitt ibland oss människor. Den kristna gemenskapen är skör och riskfylld. För den är fylld av alla oss motsägelsefulla människor. Du och jag som liksom både är helgon och syndare på samma gång. Och i den skaran trivs Jesus oerhört bra. Och han vill hjälpa oss att våga vara sårbara och på nytt våga tro på kyrkans gemenskap. Om så bara för att Jesus är här. Vågar du och jag ta den risken? Vågar du och jag ta den risken ännu en gång? Fastän att vi har blivit sårade. Och det kan du föra över på vänskapsrelationer, på äktenskap. Men jag talar just nu om församling. Vågar du ta den risken? Om vi gör det. Om vi vågar vara beroende av varandra. Lita på varandra. Då händer någonting. Där ärlighet och sårbarhet finns, där finns också Gud. Och då Gud får prägla en gemenskap så lockas människor av någonting som inte går att få någon annanstans. Nämligen just en ärlig, sårbar gemenskap fylld av Guds kärlek. Och det är kraft av den kärleken som Guds ande kommer med, som vi var och en kan få se med Jesu ögon. I kärlek och i medlidande på varann. Och sträcka ut vår hand till en värld som behöver Gud. Och detta börjar med att du vågar ta risken att som Jesus gjorde se andra människor. Och säga du och du och du är min bror, min syster och min mor. Jag ser alla dina möjligheter. Jag tror på dig. Där börjar det. Tänk att Gud vill möta människors törst efter gemenskap och kärlek genom dig. Gud kan göra något stort av dig och mig, av det starka vi bär på och av det svaga vi bär på, då vi alla kommer tillsammans. Det här är Guds dröm för den här världen, och jag tror inte han nöjer sig med mindre än att hela mänskligheten en dag ska finnas med i den gemenskapen. Det är någonstans Guds stora dröm, en enad familj med Gud som far. Och låt mig som avslutning säga någonting om inbjudan till denna familjen. För den inbjudan gäller alla. Alla de som i längtan mötte Jesu blick kallade han sin bror, sin syster och sin mor. Det innebär att din familj sträcker sig mycket längre än din biologiska familj. Man kanske skulle kunna säga att en familjemedlem är vem som än Gud väljer att ställa i din väg. Tänk på dem du möter nu en vanlig dag. Tänk på arbetskamrater, föräldrar till dina barns kompisar, grannar. Om Jesus hade sett på de här människorna, vad skulle han ha sett under ytan hos de människor du möter en vanlig dag? Vilka behov skulle Jesus ha sett? Vilka behov skulle Jesus ha sett och hjälpt de människor du möter varje dag? Försök att tänka efter. Vad skulle Jesus sett under ytan hos dessa människor? Just det som Jesus ser är också ditt uppdrag. Och det uppdraget är i allra högsta grad en del av vår verksamhet i Sävedalens missionskyrka. Jag tänker så här, kanske den allra viktigaste verksamheten, om vi talar så, som vi har att utveckla, är att våga bryta trygga, invanda sociala mönster. Att våga ta det där språnget, den där risken att börja umgås med människor som är utanför din och min trygga sociala sfär. Kanske är det den viktigaste församlingsverksamheten vi har. Och då inte med attityden, nu ska jag börja umgås med den här människan för att han eller hon ska bli kristen. Utan som Jesus gjorde, nu ska jag börja umgås med den här människan för att jag känner en stark kärlek till den här personen. Som om det vore en del av min familj. Och jag vill vara vän med honom eller henne oavsett om personen i fråga tar emot den kristna tron i sitt liv eller inte. Och i det så vill jag uppmuntra mig själv, men också dig, att underskatta aldrig Guds möjligheter att använda dig. Han har ju kärleken och medkänslan. Det är han som kommer leda dig framåt. Det du kan göra är att fråga, är jag villig att lyssna till Gud? Stilla mig och pejla in kontakten med honom så jag kan vara just den del av familjen som Gud gett mig gåvan att vara. Är jag villig att stilla mig, lyssna till Gud, ge respons på Guds ledning och vara just den del av familjen som Gud gett mig gåvan att vara. Underskatta aldrig Guds möjligheter att använda dig. Till sist en sliten berättelse som jag hörde på en konferens för 2 somrar sedan. Då Jesus lider sin död på korset så finns där 2 rövare. Och frågan som predikanten ställde sig på den här konferensen och som jag vill ställa till er är: var det Jesus som nu i sin sista stund i livet där på korset kommit i oerhört dåligt sällskap bland de här rövarna? Eller var det så att rövarna bredvid Jesus som var där med honom Jesus sista stund i livet kom i oerhört gott sällskap? Kom Jesus i dåligt sällskap? Eller var det så att rövarna kom i gott sällskap? Alltså självklart var det rövarna som kom i gott sällskap. Jesus såg dem, fylldes av medlidande. Han såg dem som familjemedlemmar. Och han sa till och med till en av dem: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Hur ser vi på oss själva? Är vi rädda för människor omkring oss? Tror vi att andra människor ska göra att vi kommer i dåligt sällskap om vi utökar vår vänskapskrets? Och därför vill jag, innan jag ber en bön, säga: enda skillnaden på en kristen människa och en människa som ännu inte är kristen, det är att en kristen har Jesus i sitt liv. Rätt självklart, men värt att påminna sig om. Det här innebär alltså att en människa som inte är kristen, och du är säkert här idag, mycket väl kan njuta av livet mer, ta vara på Guds goda gåvor mer och till och med ha funderat och reflekterat mer över livets mening än över en kristen människa har gjort. Och det är högst troligt eftersom många kristna ofta nöjer sig med vissa färdiga svar. Den stora skillnaden mellan en människa som är kristen och mellan en människa som inte är kristen är att en kristen har en relation med Jesus i sitt liv. Och Jesus bor i dig genom sin ande. Du kan vara dig själv, du kan slappna av, för då människor möter dig så kommer de i oerhört gott sällskap. För Jesus bor i dig. Våga lita på det då du går fram i vardagen. Underskatta aldrig Guds möjligheter att använda dig. Och låt längtan den här gudstjänsten nu leda dig närmare Jesus. Låt oss be. Tack Gud att du ser på oss med kärleksfulla ögon. Tack att du tror allt om oss. Tack att du tror att vi kan. Och tack att du har förlåtelse, nåd och kraft att ge oss i denna stund. Kom till oss, möt oss på det sätt som vi så väl behöver. De av oss som har känt dig länge och de av oss som kanske inte har en tydligt formulerad tro, kom och möt oss, rör vid oss. Amen. Du ska få ta några steg i riktning mot Jesus om du vill genom att fira nattvard nu. Och om du av någon anledning inte vill ta emot nattvarden, känn att du ändå är kvar här i gemenskapen, delaktig i bönen och sången och musiken där du sitter. Det är en öppen inbjudan till dig som tror att Jesus är Guds son och har dött och uppstått för oss människor. Och vi går fram till nattvarden som det faller sig. Vi går mittgången fram och så sidogångarna tillbaka. Och det kommer vara 2 stationer här framme. Och i samband med nattvarden öppnar vi också vår förbönsplats. Där du kan böja dina knän. Om du har en bön till Jesus av överlåtelse eller tacksamhet. Du kan tända ett ljus. Som ett uttryck för något du vill säga till Gud om ditt liv eller kanske någon annan människa. Och det står också 2 förebedjare här vid den förbönsplatsen som gärna vill samtala och be med dig. Och det är inte till för dig som mår dåligt enbart. Jo, du är också välkommen. Men alla som längtar efter mer av Gud i sina liv är välkomna fram och ta emot förbön. Och det enda förebedjaren kommer fråga dig är vad du heter. Inte vad du möjligen har för problem eller tacksägelseämnen, utan bara vad du heter. Och sen lägger han eller hon armen på din axel och ber en bön. Vill du säga någonting får du göra det givetvis. Men det är väldigt enkelt och självklart. Känn att du kan gå fram och ta emot förbön. Och det går bra att tända ett ljus, ta emot förbön först innan nattvarden eller sitta kvar en stund och vara med i sången. Vi har inte bråttom. I samband med att du tar emot bröd och vin så står det också två personer bredvid den som har gett vinet. De här två personerna vill gärna be en kort bön av välsignelse över ditt liv. Så du alltså har tagit emot brödet och vinet, får du gärna stanna till vid den person av före välsignelsebedjarna som är ledig. Så lägger han eller hon sin hand på din axel och ber en kort välsignelsebön över dig. Ta gärna det tillfället. Vill du ha längre förbön, gå till förbönsplatsen. Vill du ha en kort välsignelsebön, stanna till också efter du har tagit emot vinet. Då vi nu firar nattvard tillsammans och vi minns Jesu död och uppståndelse, så är det ju så att den här handlingen ger oss möjlighet att följa Jesus i det här livet. Jag vill idag utmana dig att göra nattvarden mycket konkret. Då du nu faktiskt bokstavligt kommer röra dig i riktning mot Jesus i brödet och vinet alltså. Du reser dig ju från din plats och går fram, du som vill det, för att ta emot Jesus själv i bröd och vin. Får jag utmana dig att se den vandringen fram hit som ett sätt att visa Gud. Jag vill att varje dag i mitt liv ska se ut just så. Jag vill att varje dag i mitt liv ska få kännetecknas av att jag rör mig i riktning mot dig, Jesus. För att följa Jesus i den här familjen som är Sävedalens missionskyrka, det är som sagt varken ett individualistiskt projekt eller att ansluta sig till något religiöst system. Det är att lära känna en person. Och det kanske börjar med dina frågor. Och det är helt okej. Men i takt med att ditt förtroende för Jesus ökar och du lär känna honom bättre och bättre, så kan det få handla om den spännande vandringen. Vad Jesus har tänkt gå med mig och vad han önskar. Så våga se vandringen till brödet och vinet som det sätt du framöver vill leva ditt liv efter. Som en längtan att varje dag röra dig i riktning mot Jesus. Och nu får du och jag först ta en stund i tyst bön, då vi får samtala med Jesus om vad vi bär på just idag. Saker som gått fel, som vi vill be om förlåtelse för. Oro och rädslor som vi vill ge till Jesus. Vi tar en stund i tyst bön då vi får berätta för honom vad vi bär på just idag, vad vi kommer med. Och sen ber vi en bön om förlåtelse gemensamt. Vi ber tillsammans förlåtelsens bön som kommer upp här på väggen. Jesus Kristus, du som har dött och uppstått för att öppna vägen till Gud och ge oss förlåtelse. Vi ber dig, rena oss så blir vi rena. Hela oss så blir vi hela. Drag oss till dig så får våra hjärtan ro. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på min mästares uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. Du är nu försonad med Gud. Låt försona dig med andra människor. Låt oss nu stå upp tillsammans, så ska vi bekänna vår kristna tro. Vi står upp, och den här trosbekännelsen kommer också upp på väggen så du kan följa med. Vi tror på Gud, allsmäktig fader, himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre, som blev till som människa genom den helige ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den helige ande, den heliga universella kyrkan, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen. Varsågod och sitt. Vi ska som inledning nu av nattvarden få lyssna till en sång som är en bön att börja den här vandringen dag för dag, att röra sig i riktning mot Jesus. Och du kan följa den här texten på väggen och också göra den till din bön i ditt hjärta om du vill. Gå djupare. Det är Jesu inbjudan till var och en av oss idag.